Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Ett är vaken varje natt och två, jag dricker varje slatt och tre, jag kan vara helt besatt och fyra, gå till arg från skratt på fem, jag kompromissar knappt så sex, spring hem dig snabbt, kan lista mera för jag.
Linda Miss Li Karlsson. Hon kommer från Borlänge, slog igenom med sina egna låtar på MySpace 2006. Hon har gjort 9 album, skrivit låtar hos flera världsartister, gjort succé i TV4s Så mycket bättre. Hon har utsetts till årets hållbara artist på Grammysgalan och även prisas för sitt engagemang kring djurens rätt och klimatet. Men när hon var liten så kände hon att hon inte riktigt passade in med sina speciella kläder och stil. Vi går också in på hennes kroniska sjukdom, där läkarna sa att hon har fått en obotlig sjukdom. Hon kommer aldrig någonsin att bli frisk igen. Vi pratar om hennes karriär och spännande och väldigt galna liv. Det här är Linda Miss Li Karlsson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Linda Miss Li Karlsson.
Tusen tack.
Otroligt roligt att ha dig med. Alltså jag är ju ett megafan av dig.
Ja, men vad glad jag blir. Och jag är jätteglad att få vara här. Liksom turnerat hela sommaren och bara varit helt så här, i den bubblan. Så att jag är liksom fortfarande helt bäng i skallen. För jag hade turnéavslutning här och ja, man är lite hes. Och det, ja.
Hur gick det då?
Det gick jättebra. Magiskt ställe. Solnedgång över äng. Ja, men så här, så fint. Så här, lite tårar med bandet. För man vet inte heller när vi kan spela igen. För nu har vi ingenting inbokat närmaste tiden. Men kommer vi få spela när turnén sätter igång i januari? Ingen aning. Så det är lite, alltid så luddigt. Och man får typ vara glad för minsta lilla man får, känns som.
Men är inte det lite livet också? Är inte det lite vackert? Jo. Det är lite som döden det här, fast en mildare död.
Ja. Jo, det är döden.
Ja, men lite grann att, man vet aldrig hur många dagar man får. Man vet aldrig hur långt livet blir. Man får vara tacksam för dagen. Och mycket som du också sjunger i, liksom mycket av dina texter handlar om.
Ja. Jo, men verkligen. Och det kände jag, vi pratade väldigt mycket om det, att okej, det är ju väldigt jobbigt att inte kunna planera och så vidare. Men vi är så himla glada att vi får göra det vi gör, och den dagen vi kan dra ut och spela igen och vi kan ha en stor publik, det kommer ju vara, det blir ju också det lyckligaste liksom, när man väl får göra det då, så är det liksom, jag vet inte, det blir nästan overkligt. Om du ska jämföra det med döden, så kanske det är nästan som att man vaknar upp från döden igen och får uppleva spelningar en gång till liksom. Mm. För det visste man ju inte om man skulle få knappt ett tag.
Nej, verkligen alltså. Mm. När du har tänkt mycket på livet och döden och reflekterat i dina texter och tacksamhet och allt sånt där, är det någonting som du vet nu som du önskat och hade vetat för 15 år sedan?
Oj, vad svårt. Det som jag liksom har tänkt mycket på är att lyckan är inte konstant. Lyckan är... förut tänkte jag väl, om jag bara uppnår det här, då kommer jag bli lycklig. Om jag bara liksom gör det här, om jag finns tillgänglig, om jag tjänar så mycket pengar, då kommer jag vara lycklig. Det är inte så. Det är så sjukt, för när jag hade Lev nu dö sen på första plats på topp 50 på Spotify, den spelades hela tiden på radio, Komplicerat släpptes, la sig där uppe också, andra plats. Och jag bara såhär, alltså nu måste jag väl vara lycklig. Jag har spelat musik i 15 år och aldrig haft en listetta, aldrig fått uppleva det här. Och jag har strävat efter att bli bättre musiker, bättre låtskrivare och bättre, ja men du vet, entertainer liksom. Och det sjuka var att det var nog min olyckligaste period.
Va?
Ja, det är så konstigt. Och det har ingenting att jag var olycklig över att det gick bra för musiken. Jag var ju fantastiskt glad och jag var stolt över min resa. Men jag var också så här, helt plötsligt så kände jag inte att jag kunde gå utanför dörren. Jag fick nojor att det skulle stå någon och vänta på mig. Jag vågade inte, jag fick panikångestattacker när jag skulle gå in på en restaurang. Jag började klä ut mig och sätta på mig peruker. Vilket gjorde att jag nästan fick ännu mer dille, för jag vågade inte öppna munnen för folk känner igen min. Det blev sån himla grille. Så det slutade med att jag bara satt inne. Och dessutom i den här perioden så renoverades huset som jag bodde i. Och de täckte för alla fönster för de skulle måla huset. Du vet, så att det är... Och då var det... Alltså, jag opererade samtidigt mitt korsband så jag kunde inte gå. Korsbandsoperationen ledde till att jag fick en ögonsjukdom, så att under 2 veckor så såg jag ingenting. Så jag satt med korsbandsoperationen, kunde inte se, det var förtejpat för alla. Jag vågade inte gå utanför dörren för jag hade såna griller i mitt huvud. Men jag hade de här listettorna och jag visste inte hur jag kunde inte förhålla mig till det. Så att på ett sätt så kan jag nästan lite grann nu när jag känner mig på ett lite bättre ställe bara säga, men liksom, och jag känner liksom så här, jag har bestämt och kommit fram till att framgången i sig kan aldrig vara min, det kan inte vara min drivkraft, det kan inte vara mitt drivmedel i det jag gör, och det är det inte, utan det är lyckan och glädjen av att jag älskar att skriva musik, jag älskar att uttrycka mig i ord, och det måste för alltid få vara nummer ett. Sen får det gå hur som helst. Så det har varit väldigt så här turbulent liksom, relation till, om man då ska prata framgång. Så det är just det vi, nu har det en lång harang, men du pratar liksom om jag för 15 år sedan, vad har jag lärt mig? Och någonstans har jag nog kommit underfund med det.
Ja, det är snack om att det är en helt annan värld som man inte ser. Alltså när man ser dig ha liksom ettan, tvåan, var topp överallt, konstant spelas så mycket. Jag brukar känna så här att när sådana som du ligger så länge liksom högst upp och spelas konstant hela tiden, så är det till slut att man vill bara kräkas på låten.
jag fattar det.
För att man vaknar till den ofta, att man kanske hör den, och sen när man går och lägger sig så nynnar man på den fast man inte ens vill sjunga på den. Och sen så gör man det konstant hela tiden, jättelänge, och sen märker man sig själv så här. Så att det är liksom någonting tar den över hela kroppen, vilket är fantastiskt. Men jag vill säga så här, för att komma tillbaka till det. Jag har inte känt så med dina låtar.
Nej,
men jag brukar känna så. Att jag bara skulle köra kastspyor på både artisten och låten efter det här eviga spelandet överallt.
Jag
har inte känt så med dina låtar.
Jag förstår verkligen känslan.
Men jag har ju sett, man har ju hört den som låtarna så otroligt mycket. Och då tror man ju att du mår så otroligt, otroligt bra också.
Ja, och jag är nog egentligen... Jag har gått ganska mycket terapi sista tiden, och jag har en önskan om att starta någon typ av utredning om jag kanske har lite bipolära drag. För det är nästan som att jag också agerar lite i mitt sätt som att jag är väldigt manisk. Alltså nästan som att jag har en manodepressivitet. Fast det är inte riktigt, det är inte fullt så mycket, men jag kan... var väldigt låg i perioder och jag kan vara extremt hög. Och det sjuka är att jag skulle inte vilja, eller det sjuka eller friska då kanske man skulle kunna säga, jag skulle inte vilja vara utan de perioderna. För när jag har varit väldigt låg, det är när jag är på uppgången från dem, när jag börjar se allt i färg, jag börjar kunna höra fåglarna kvittra igen, det är då jag kan liksom använda mig av det här mörkret och skriva de här texterna. För skulle jag bara vara där uppe, då skulle jag bara vara den här glada, pigga tjejen som slänger med håret. Jag skulle inte ha något intresse av att skriva texter som betyder någonting. Då skulle jag bara vilja göra någon så här ytlig, liksom, dunka-dunka, EDM. Jag vet inte. Det är inte fel på EDM, jag ska inte säga det. Men ja, någonting som är liksom mer skrubba lite på ytan. Men i och med att jag har de här mörka perioderna som jag faktiskt ändå inte vill... bara utan, så känner jag att jag får en väldig kraft från de perioderna. Men jag förstår precis den där känslan att man kan vilja kräkas på... Jag vill ha kräkats över mig själv ibland också när jag råkar sätta mig i en taxi och det går på någon låt som jag sjunger på. Så bara, stäng av. Ja.
Men hur mår du nu då?
Jo, jag mår bra. Jag gjorde klart albumet då precis i början på sommaren. Och hade tänkt att jag skulle liksom kunna jobba med albumet stora delar av sommaren i lugn och ro. Men då fick vi det här fantastiska beskedet att vi kunde få dra ut och spela. Och det kom ganska tajt in på då när regeringen släppte det fina beskedet. Så vi bara, ja klart vi måste spela. Så då liksom bara dundrade jag in albumet och vi gjorde klart det på väldigt kort tid. Och så att samma dag som jag korrade och skickade in precis allting till tryck, det var samma dag som vi hade turnépremiär. Så sen, jag var egentligen i stort behov av lite lugn, men jag ville så gärna spela. Så att jag har mått bra, men jag har haft jättesvåra sömnproblem, vilket såklart har påverkat lite mående emellanåt. Jag sov i snitt 3-4 timmar per natt hela sommaren.
Oj, oj, oj. Det är hur lite som helst.
Alltså. Ja, jo, men det är lite. Och jag har ganska stort behov av att sova 8 timmar. Liksom. Och jag har inte haft problem med sömn tidigare. Så att det gör mig lite orolig. Men det är någonting jag ska ta tag i nu. För nu tog ju turnén slut. Så då behöver man inte liksom leka med dygnsrytmen så mycket heller. Utan man kan få lite mer rutin. Så att det känns, jag känner mig positiv. Ja. Men annars mår jag bra. Jag mår bra. Ja.
Hur känns det i kroppen då? Med ledsjukdomen
ja. Och allt sånt där? Det känns jättebra. Jag har haft en bra sommar när det gäller det. Och det är tack för att du frågar. För jag, om man ska prata liksom någonting som man är så här glad och stolt över, så är det nog ännu mer faktiskt den resan som jag gjorde när jag blev sjuk för 10 år sedan. Och inte faktiskt kunde gå alls under ett års tid. fick hjälp att gå på toaletten och duscha och så.
Skulle inte du kunna berätta det där? Hur det utspelade sig från början? Vad det var som hände?
Jo, det var så här att jag var under jag var ute på en jättelång turné. Jag var liksom i Tyskland, Frankrike, USA, gjorde liksom var på gång väldigt mycket där då. Dock så började det hända konstiga saker i kroppen. Bara liksom, jag skulle flytta i samma veva och jag kunde inte bära flyttkartongerna. Jag har alltid sett mig själv som en ganska stark för detta fotbollsspelare som alltid har kunnat hugga tag i allt och bära själv. Och helt plötsligt så funkar inte handen och den svullnade upp liksom. Och sen så jag försökte så gott det gick och åkte ändå ut på turné. Så jag spelade liksom piano med ena handen då medan den andra hängde. Sen var det så konstigt. I mitt i turnén så bara gick svullnaden ner. Hoppade över till andra handen och alla fingrarna svullnade upp. Ett knä svullnade upp. Jag fattade ingenting. Jag hade så ont i nacke, alltså huvud. Rätt vad det var så blev det också en fot som svullnade upp och då gick någonting annat ner. Och jag var hela tiden på resande fot och bara det i sig är väldigt, väldigt jobbigt att vara och resa mellan olika kontinenter och sådär. Så att det här tog sådana krafter på mig. Jag var på så, alltså jag var inte glad då. Jag kunde liksom inte hålla humöret uppe. Och det här pågick ungefär 4-5 månader. Och ingen vårdcentral hjälpte mig utan de skickade bara hem mig med olika smärtstillande som egentligen innehöll samma sak som Voltaren och Alvedon som jag redan hade provat. Fast det var andra namn. Så de trodde att det satt i mitt huvud. Och då när jag var hemma på en jättekort sväng då hade jag gått i 4-5 månader och egentligen inte kunnat gå upp på scenen vissa dagar, men jag vägrade ställa in för det var också i USA så var det väldigt viktiga gig, så att jag pushade mig själv att göra all media, jag pushade mig själv att göra alla gig, allting, för att jag visste att det här, man får bara en chans i USA liksom, och alla viktiga personer var där, så det var bara att gå upp liksom och hällde i mig diverse bedövnings preparat i alla dess form för att allt för att bara kunna klara av smärtan. När jag kom hem då en liten sväng så skulle jag bara gå upp för en trapp och då smällde det till helt så mina knän blev stora som en fotboll på varje knä. Men jag hade så lite förtroende då för vårdcentralerna så jag åkte inte in för då hade jag varit inne så många vändor. Så att jag gick hemma, eller jag satt hemma egentligen och sov på golvet för jag hade så ont. Jag sov på golvet för jag kunde inte sova i en säng för det var för mjukt. Och det här gjorde så ont. Det går inte att föreställa sig. Det kändes på riktigt som att varje ben i kroppen gick av liksom för varje sak jag gjorde, inklusive när jag bara var still. Alltså, det är en sån smärta så jag kan liksom inte, jag kan inte, jag unnar inte ens den min värsta fiende liksom. Det var så, gjorde så ont. Men till slut klarade jag inte av svärtan så jag blev övertalad att åka in till akuten. Och då sa doktorn direkt bara, men alltså hur kan du ens ha levt? Jag hade en sänka som var liksom så skyhög liksom. Jag kommer inte ihåg 200-300 liksom det var. Och det hade jag gått runt med i. Så det började med att de tömde mina knän på vätska och sånt och sen så fick jag remiss och hamna på rätt ställe. Och då,
du kan ju inte under den här perioden ens velat leva överhuvudtaget. Du måste ju fundera på och så här checka ut.
Alltså det sjuka är att det är flera som har sagt det i min närhet. Det var så konstigt. Under den här sjukdomsperioden så har jag aldrig sett dig så... Du fick en sån killer instinkt så att du tänkte inte ens på att vara deppig. Alltså det fanns inte utan jag bara liksom skulle klara mig för dagen. Så det var nästan som att det här, jag fick ett wake up call att helt plötsligt så blev inte det mest frekventa i mitt liv att göra de saker jag tar som mest för givet. Utan jag fick en kamp att jag skulle klara dagen. Och jag ska liksom, så att jag konstigt nog. Och sen så fick jag ju också väldigt mycket morfintabletter så skulle jag vilja säga att det var min lyckligaste period. Nej men för då, jag kunde inte ens då ställa in turnén. Så att jag fick be min bästa kompis ringa till bokningsbolaget och skivbolaget och säga Linda ställer in. Så långt sitter det in att ställa in, för jag är liksom dedicated om det är så att jag har tagit mig an någonting.
Så otroligt ambitiös.
Ja. Nu blev det här en lång historia, så du får få klippa ner. Men sen så kom jag ju till rätt, och kom jag till en reumatolog då, som var jättegullig med mig. Och de började göra undersökningar. Så sen jag gick ändå runt så här ett halvår innan de kunde hitta vad det var för fel. Sen fick jag sprutor, jag åt cellgifter, jag åt kortison, stora mängder, tog sprutor i låret och sen alla biverknings... mediciner. Men jag kunde i alla fall leva ett drägligt liv då i några år. Sen så blev jag och började turnera igen och så. Jag hade ändå väldigt ont, men absolut inte så där ont. Jag kunde liksom klara av vardagen och jag kunde hålla i en brödkniv. Jag kunde öppna saker, för det gick ju inte alls när jag var som sjukast liksom. Och det sjuka var att jag fick egentligen veta då att jag aldrig skulle bli frisk. Att jag kommer förmodligen behöva byta ut lederna i min kropp och så med tiden då. För att det var så påverkat och de hade börjat liksom bli lite krokiga som det blir då när man har en ledsjukdom. Det sjuka var att sen så fick jag bara en sån här instinktiv. Jag var på en Tysklands turné, stannade vid en mack i Tyskland. Och i Tyskland så är det så att man ser väldigt mycket djurtransporter på vägarna i Tyskland. Och jag hade precis ätit en korv eller någonting. Hela bandet gick liksom med en korv i handen och skulle åka vidare. Och jag ser djurtransporten packad med grisar. Jag tittar liksom in genom ett hål och bara förfasas över det jag ser. De är så törstiga, de är blodiga. De ligger ner vissa att stampa på varann. De står och flämtar och bara liksom vädjar till mig att hjälp oss. Liksom. De är ju på väg till slakteriet. Och det där var ju, alltså jag hade aldrig sett det i Sverige. Jag tror att vi i Sverige väljer man att åka på mindre vägar eller någonting för att vi inte ska, jag har ingen aning. För det sker ju väldigt mycket djurtransporter här i Sverige också, men det är mer sällan man ser det. Jag åkte hem från Tyskland och var så drabbad av det där så jag bara, jag kan inte äta kött något mer. Det här går inte. Är det så här funkar? Jag började läsa på, googla, såg hur de här fina Arla-kona som jag hade sett på mjölkförpackningarna hela mitt liv, att den sanningen för det mesta, jag vet att det finns många fina bönder där ute som har ett lantbruk liksom i en mindre vi ska inte gå in på det, men jag vill bara inte dra allt över en kam, men jag kände att jag kunde inte vara en del av det här när jag hade läst på hur det egentligen var industrin bakom kött och mejeri. Så jag började med att jag blev vegetarian och skulle bara testa i en månad. Det sjuka var att efter en månad så kunde jag skippa medicinen. Min första medicin började jag ta bort. Sen gick det några månader till. Jag bara, men alltså kan jag redan? Jag hade liksom inte ont. För det kunde vara så att även fast jag tog medicinen så kunde jag vara väldigt stel och så. Och jag började känna mig mjuk. Så jag bara frågade min doktor som faktiskt är väldigt snäll och gullig och fråga, kan jag få testa och bara dra ner på medicinen? Kan jag få ta min spruta varannan månad istället? Hon bara, du kan alltid prova. Det är liksom, det är din kropp, du bestämmer. Och så började jag trappa ner. Och jag bara, shit, det här är helt sjukt. Så jag började ta varannan. Och de här metotrexat och allting som jag tog, det började jag också trappa ner. Och då tänkte jag så här, jag ska ha, om 10 år ska jag vara medicinfri. Det var liksom mitt mål. Jag tror det tog 1 år, 1,5 år så var jag helt medicinfri. Och sen blev jag ju vegan, för jag bara så här, men jag kan inte, alltså det här är för bra, för jag vet ju också all skit vi trycker i också, kossorna och grisarna och allting, det kommer ju också även ut genom ost och mjölk, så jag kände liksom jag vill inte ha i mig det där heller liksom. Plus att jag ville inte stötta liksom mejeri branschen heller. Jag kände inte att jag kunde göra det helt enkelt. Jag hade sett för mycket skit helt enkelt. Skillnad ifall jag hade kunnat haft en kossa och några höns på gården och visste att allting gick till liksom like the good old days. Men tyvärr är det inte så det är. Så att jag är liksom, det har hänt nu har det gått 5 år tror jag sedan jag blev vegan. Och jag hade också som mål att jag ska åka Vasaloppet. Så året efter jag blev medicinfri, då åkte jag. Jag fick en liten förkylning precis innan, så jag åkte inte Vasaloppet, utan jag bytte ut mina biljetter till Tjejvasan. Men jag åkte Tjejvasan liksom helt medicinfri. Så det var sånt där. Det var en sån seger för mig, kände jag.
Alltså, wow! Alltså, vilken story och vilket liv. Vilken uppenbarelse och vilken häftig skillnad. Alltså, från att du... Ja, alltså jag har en kompis till mig som har också en ledsjukdom. Säkerligen samma sak, för han har så ont i kroppen. Han testade så här 300 saker som han hade fått. Han bad egentligen alla skriva allting, så testaren gick igenom exakt allting som finns. För att han kände, han var ju också så här att han inte ville leva längre. Och att han kände att det här tog kål på honom. Alltså det gjorde så ont, han vaknade varje dag till att vakna i helvetet.
Ja.
Och mådde så otroligt dåligt av det och var typ så att han ville, han hade 3 barn också, han ville bara checka ut och var så här att han klarade inte av att vara i sin egen kropp längre. Det var för stort lidande. Och gick igenom lite grann samma grej som du, gick till läkarna och fick jättemycket och började käka alltså hur mycket saker som helst och allting, och blev bara sämre, sämre och sämre och sämre. Men sen så bytte han kost och då blev det bättre.
Det var så här, helt otroligt.
Och varför, man tänker då också att man kanske skulle få det rådet när man väl är hos läkaren.
Ja, men tyvärr är det ju så att vi måste alla förstå att, och jag vill inte baktala läkare på något vis, för hela min familj är ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor, undersköterskor. Liksom vi har haft, liksom, hela min släkt har egentligen jobbat inom sjukvård, så att jag har stor respekt för sjukvården, och vissa grejer måste vi liksom medicinera för, så är det bara. Men jag skulle önska att vi kunde öppna upp, att vi inte var så pengadrivna, att vi kunde öppna upp hur faktiskt kost kan göra skillnad. Och där kan jag hoppas att man, jag märker skillnad, läkemedelsindustrin, alltså att Sverige börjar anamma det mer och mer, men är fortfarande väldigt rädda för att liksom rekommendera det liksom. Men, och jag kan ju inte säga att det hjälper för alla. Det skulle jag aldrig kunna gå ut och göra och säga, för det skulle vara en lögn. Men jag vet hur stor skillnad det kan göra för många som har liknande problem.
Du, jag måste bara fråga dig så här. Det var ju ett moment där du kom in till en väldigt otrevlig läkare och du kände dig väldigt så här, dåligt behandlad. Vad sa hon till dig?
Ja, just det, jag hoppade faktiskt över det i min historia där, eller min berättelse om...
Du har förträngt det kanske?
Ja, men faktiskt. Nej, men det var jobbigt. Jag har varit med om flera liknande grejer, men det var... när jag kom då till den första läkaren, när jag hade fått remiss då, så låg jag inne några dagar och de skulle göra liksom väldigt djupgående. Och då skulle jag gick in i ett rum. Och det var en läkare som hälsade på mig. Och så satt 3 AT-läkare i rummet också. Som snart var färdigutbildade. Men de skulle bara studera mina leder. Och då, jag var så skör då. Jag var så otroligt skör för att jag liksom hade gått och varit sjuk så länge. Och då sa hon att klä av dig allting. Du kan bolla trosorna på. Och jag bara... Jag är inte så pryd av mig, men det kändes otroligt olustigt att bara klä av sig där inför de här 4 personerna. Både män och kvinnor. Och så skulle jag gå fram och tillbaks. Och de skulle bara titta på hur jag halta. Alltså personligen kan jag ju tycka att jag hade tights på mig innan. Men det kan man faktiskt se ändå, hur man haltar. Utan att klä av sig allting. Så jag bara gick där liksom och... De skulle liksom granska mig fram och tillbaks. Och så när jag sitter där, jag börjar känna hur gråten bara kommer liksom nerifrån bröstet. Och jag bara känner mig så otroligt. Jag är ju offentlig person också. Så att jag är lite så här, kan känna mig lite så här observerad på ett visst sätt ändå i min vardag när jag är påklädd. Så det här var ju otroligt utblottande. Och det hade det varit för nästan vem som helst, skulle jag vilja påstå. Och när jag sitter, så ja, du kan sätta dig ner nu. Och då bara sitter jag där och är otroligt liksom. Ja, jag skulle vilja meddela att du har fått en kronisk ledinflammation. Du kommer aldrig någonsin bli frisk från den här. Du kommer behöva medicinera hela ditt liv. Du kommer förmodligen behöva byta ut lederna med tiden för att de börjar bli krokiga. Ditt immunförsvar kommer bli så dåligt så du kommer inte kunna resa till Asien eller du kommer inte kunna resa runt i världen. Du kommer få lov att sluta turnera, sa hon. Hon hade ganska barsk röst egentligen, men jag är så hes, jag kan inte göra barsk röst nu. Och så sa hon bara att, och du kan absolut aldrig mer dricka alkohol, tatuera dig eller göra någonting. Liksom. Alltså det var ju så här, mitt liv var redan riktigt, riktigt dåligt då. Och jag bara rasade igenom. Och bara började störtböla. Framförallt när hon sa att jag inte skulle kunna turnera något mer. För det handlade ju om att den medicinerna jag skulle börja ta var så immunnedsättande. Så att jag skulle vara för känslig för att dra på mig farliga, alltså lunginflammation och sånt som inte jag skulle klara då. Med det dåliga immunförsvaret. Så jag bara började störtböla. Och jag bara grät och grät. Och hon satt där fortfarande med sin barska uppsyn. Och de där återläkarna bara satt och stirrade på mig och jag satt där naken. Ingen tröstade mig, ingen sa någonting. Och jag blir så sur i efterhand. För jag har ju bevisat att jag precis gjort allting av det hon sa jag inte har kunnat. Liksom, säg efterhand. Men jag bestämde mig när jag gick ut därifrån. Jag var väldigt bedrövad. Jag ringde till min mamma och vi grät båda två. Liksom, och hon var ju ledsen för sin dotter. Men sen så var jag bara, Hon ska ha fel. Hon ska ha fel. Jag ska minst visa. Så att det var liksom, jag bestämde mig någonstans att jag skulle banne mig visa att jag kunde leva mitt liv precis som jag ville. Ja, så att det var liksom, men det var ju otroligt utblottande och det var hemskt att få den liksom diagnosen att mitt liv var förändrat för alltid, halvnaken. Så blottade av så många, det var liksom absolut, fanns ingen värdighet i den.
Ja, men det känns ju nästan som att det är ett jättetjänstefel det där. Det finns ju sätt att lägga fram saker inte. Ja. Det kan ju skada folk det där.
Jag fick nästan en sån känsla, antingen hade hon en väldigt dålig dag eller så fick jag en känsla av att hon inte gillade mig, att hon ville sätta dit mig, att jag kanske, ja nu kommer du här och du tror att du är känd. Jag ska minsann sätta dit dig. Du är ingen mer än oss andra. Kanske någon
nu gör vi så här. Ja. Nu sätter vi dit henne. Ja. Vad heter hon? Var bor hon?
Vet du vad? Jag har förträngt hennes namn. Jag frågade faktiskt. Jag frågade min fantastiska doktor då, som jag har nu fortfarande. Vad hon hette. Och hon sa det. Men jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag bara minns henne.
Vi tar reda på det. Vi lägger in det i poddbeskrivningen efteråt. Så att du kommer ha det här.
Ja.
Jag har ju lite gamla vänner från Uppsala Maffian också. Så vi ska verkligen sätta dit henne på riktigt.
Ja, vi får göra det.
men grejen är så här. Det här pratar ju du om bland annat i ditt sommarprat. Mm. Hon har inte hört av sig till dig. För att grejen är så här. Det kan inte undgått henne att missa det här.
Nej, jag tycker
hon,
inte
vet
det.
Vad hon är. Hon kanske är narcissist. Ja. Hon kanske är narcissist.
Det skulle kunna
det är ganska vara många som är också. Så hon kanske inte ens är... Ja.
Alltså jag bara tänkte ett tag så här liksom att hon var liksom bara... Antingen är hon så jämnt att hon liksom bara... Du vet, vissa läkare är inte bra på att ge dåliga besked helt enkelt. Eller så hade hon bara en jättedålig dag. Men jag tror absolut de här AT-läkarna skulle kunna ha ett minne från det. De kunde inte göra så mycket. De var ju bara... Alltså elever eller vad man är ju där för att observera hur det går till. Men de fick ingen bra introduktion för hur man ska behandla sin patient. Hur som helst. Nej. Ja. Nej, men det var hemskt. Men jag vet att det är väldigt många som har varit med om liknande grejer. Och tyvärr är ju människan, vi är väldigt stöpta i väldigt olika form. Och vissa har bara inte det där liksom spektrat så att säga. Känna för, som du säger, en narcissist. Som inte kan känna för en annan person.
Vi hoppar in lite grann på någonting som jag tycker också verkar ha format dig otroligt mycket. Och du är en sån extremt spännande karaktär. Och person. Karaktär, det lät som en tecknad figur. Men alltså allt som du har gjort. Och jag älskar det här sättet du har. Att du går emot och verkligen tror på det du gör. Och all in. Och det tycker jag är fantastiskt budskap också. Men vi spolar tillbaka lite grann till starten på ditt liv. I Borlänge. Mm. Hur var de första åren? Vad minst av dem?
Alltså jag minns de första åren som väldigt... Jag har vuxit upp i en väldigt trygg familj. På en trygg gata i Borlänge. Men Borlänge i sig var ju inte jättetryggt under den här tiden. Absolut, mina första levnadsår var jättetryggt. Det var verkligen bara fotboll och sport och hoppa hopprep på gatan och springa över till vännen och leka. Ja, men du vet, det var väldigt lugnt. Men sen så är det ju så att Borlänge har ju ett litet förflutet av ganska mycket kriminalitet. Så när jag blev lite äldre så var ju familjen var ju ja, de ägde gatorna helt enkelt i Borlänge. Och,
kan du förklara lite grann det där? Jag förstår inte. Jag har ju hört Tensta, Rinkeby och, och läst precis en bok om tjottars och de här olika gängen. Berätta lite grann. Dödspatrullen. Ja, och sådär. Berätta hur det var i Borlänge.
Ja, det var väldigt härjigt. Det var väldigt stökigt. Det skedde mord. Det var liksom mycket droger. Det var mycket, jag kommer ihåg mycket så här på nyårsafton var det flera som blev skottskadade och sköts ihjäl. Det har varit liksom, var väldigt mycket gäng. Och familjen var ju liksom, de sa ju det att de var som en familj. Och därför fick de namnet familjen liksom. Så det var extremt stökigt på den här tiden. Och det var, jag skulle inte säga att jag kände mig rädd. För det jag upplevde, att det var mycket mer uppgörelse mellan dem som var i de kretsarna. Men i flera fall så var det ju så att även oskyldiga råkade falla för någon kula och liknande. Och jag vet att de var ofta inne på fester och med baseballträn och liksom sådär. Så det var ju liksom väldigt stökigt på den här tiden. Och det var väldigt mycket liksom att värva unga och så. Jag tror alla, nästan alla har ordnat upp sitt liv idag. Vilket jag är väldigt glad för. Och har fått ett annat perspektiv på livet. Men just då var det väldigt stökigt.
När kände du utanför? För det är någonting som man också har sett och hört en del. Att du kände dig utanför som...
Ja, jag skulle, ja, just när jag var liten så tyckte jag nog inte att jag kände mig så mycket utanför. Då kunde jag liksom... Jag var väldigt... En glad tjej som var väldigt mycket alla till lags. Jag ville att det skulle vara bra. Jag ville liksom att alla skulle vara vänner och att det skulle vara lugnt. Och så det, jag var väldigt så enkel, tror jag. Alltså jag har börjat tänka på det väldigt mycket nu. I efterhand var jag så enkel. Men jag har frågat mamma. Hon säger, du var verkligen ingen svår unge. Liksom. Däremot så växte det någon typ av... Revolt växte upp liksom lite senare. Tidigt tonår började det komma, bubbla väldigt mycket känslor. Vilket gjorde att jag ville skriva och jag ville uttrycka mig på olika sätt. Började liksom spela i rockband och så. Jag känner att det fanns en otrolig liksom... Jag ville revoltera, för det är också så här i en liten stad att man har så svårt att sticka ut. För att det är också så här, man snackar ganska mycket skit om de som sticker ut eller som inte följer mallen. Liksom. Det var ju väldigt mycket att alla skulle ha exakt samma jeans och exakt samma buffaloskor då, liksom på 90-talet. Och, sen så bara bröt jag mig loss från det där, klippte mitt hår, gick från den här blonda fotbollstjejen till klippte hela mitt hår, färgade det blått. Gick bara i trasiga kläder och alla sa verkligen så här, Linda, du har blivit så ful, var det en kille i klassen som sa. Alltså, shit, varför förstörde du dig så här? Men jag hade liksom, jag hade sånt behov av att uttrycka mig, men det vart också, framförallt i högstadiet så var jag med om det att jag började lära mig att stå upp för mig själv. Stå upp för de andra tjejerna i klassen. För jag hade några i skolan där som skulle racka ner på tjejer väldigt mycket. Och när jag stod upp för det så blev jag slagen. Och det hände vid flera tillfällen. Framförallt av en kille då. Så det var liksom... Det funkade inte riktigt att inte passa in i mallen. Det funkade inte att stå upp för sig själv. I vissa sammanhang. Eller vad man ska säga. Sen hade jag,
fick du bränsle av det då? Att du började där med att du gick emot. Och sen någonstans så har det här liksom fortsatt. Att du verkligen går din egen väg och tror på det du tror på och gör det du gör.
Ja. Jag tror att till en början ibland så var jag knäckt. För jag var också så här väldigt lost. För jag visste att jag hade så mycket inom mig. Det höll på, det skedde en förändring i mig då. Och med, samtidigt så var jag väldigt vilsen. För det var också så här, jag hängde inte riktigt med på förändringarna heller. Jag visste bara att det kom som ett stort bubblande liksom. Okej, det är nu jag ska formas till den kvinna jag ska vara som vuxen. Men jag var också jätteliten och rädd. Så jag minns också på gymnasiet en gång när jag stod upp för en tjej som var mobbad där. Och killarna skrek efter mig. För jag hade liksom så här, nu får ni faktiskt ge er. Nu måste ni sluta vara så här taskiga. Och då gick de efter mig och skrek. Det var en sån här lång gång. Jag kommer ihåg, jag bara, och börja gråta bara gick de efter mig och så här skrek. Och jag började verkligen gråta fast jag ville vara så stark. Jag ville vara stark och bara så här, jag stod upp för det här, jag tycker det är viktigt. Men jag var också jätteliten och skör och lost liksom, på samma gång. Så jag bara gick och grät. Och när de såg sen när vi kom liksom runt hörnet, såg att åh, vad de tyckte att de hade vunnit liksom, över att se mina tårar. Men sen så tror jag när jag fick lite distans några dagar senare, eller liksom när jag fick liksom backa lite, så kände jag så här, enbart stolthet. Och att jag liksom så här, okej, jag gjorde rätt. Och liksom tårarna var egentligen bara en chock från min sida av att jag faktiskt vågade stå upp för det här. Och jag vill fortsätta vara den liksom. Och tårar är ju ingenting som är dåligt på något sätt. Så jag kände att jag kunde hitta trygghet i det lite senare när jag liksom kunde backa lite och se det utifrån. Men det var, jag tyckte det var tufft. Jag var också så lost för att jag hade också varit fotbollsspelare. Jag vet inte om du, men jag spelade ju på väldigt hög nivå. Jag hade tränat
allsvenskan.
Ja, och jag gick i fotbollsklass dessutom. Fortfarande, vilket gjorde att jag fick liksom stanna kvar i klassen fast jag gjorde den här revolten samtidigt. Så att det var väldigt mycket så här, alla var så chockade över min förändring att gå från liksom, och jag gick upp väldigt mycket i vikt under den perioden, så att det var väldigt mycket så här, du som var så smal och snygg, nu är du bara en tjockis, typ det där. Och jag bara, liksom, och jag kämpade så mycket med min egen självkänsla, men jag visste att jag hade liksom ett självförtroende, jag skulle liksom, det där ska jag använda någon dag. Och det har jag förstått nu när jag kan uttrycka mig i texter. Det tog ju många år innan jag lärde mig hur jag skulle kunna ut. Jag använder det nu. Allt det som händer kan jag använda som mitt bränsle liksom. Så att jag, ja, egentligen så, det var tufft. Men sen så, ja, det var ju värre för dem som verkligen blev mobbade och inte. Jag hade ändå en klick med väldigt nära vänner som alltid fanns som stöd och som accepterade alla mina förändringar och alla mina perioder liksom.
Det är så himla tuff perioder där alltså, när man också ska hitta sig själv och omgivningen är så otroligt viktig, alla tycker och tänker om en, och sen får man höra en sån där grej, bara så här att gud vad du var smal och snygg förut, nu är du en tjockis. Alltså, det där kan ju vara 1000 timmar terapi när det sätter sig så tidigt i ens liv att komma över. En grej ska sitta kvar hela livet och bli en sanning till sig själv. Att oavsett hur man ser ut, vid ett läge så vägde du 49 kilo och tyckte att du var för stor. Och att man, det bara sitter kvar att man är den här. Ja.
Ja, men det var ju också så här, det formade mig lite. Jag började tvivla jättemycket. Så att, alltså, jag började stoppa fingrarna i halsen. Och jag kunde inte få kräkreflexer av att stoppa fingrarna i halsen. Så jag böjde till sådana här stålgaljer, du vet, som man får typ på kemtvätten för att komma riktigt långt ner. Så att jag liksom började kräkas efter måltiderna och så. Tack och lov så fick jag ändå ganska fort någon typ av så här, okej, det här är inte sunt, Linda. Det här är ingenting du ska vänja dig vid nu. Så jag kunde liksom bromsa den instinktiva känslan i någorlunda tidigt skede. Dock så skapade jag jag gjorde en skada vid min magmun. Så när jag gick i gastroskopi sen och undersökte varför jag började kräkas upp av mig själv så fort jag åt. För att då hade jag skadat magmunnen så den blev glapp.
Så det är av galgen?
Va? av galgen. Av
galgen.
Ja, eller de tror att de kunde liksom inte se, förstå annars varför det var så. För det skedde precis i anslutning efter det liksom. Och det är fortfarande sjukt att fortfarande när jag äter, om jag äter glass, så kommer det fortfarande upp liksom. Och då har halva mitt liv gått lika mycket till så att säga, sen jag gjorde det där liksom. Så att det är fortfarande, ja, sjukt att de där orden fick mig att skada mig själv liksom. Men jag är väldigt glad att jag lyckades stoppa det så pass i god tid. Och jag bara såhär, då får jag väl vara tjock då. Det är liksom, det är så här, jag började liksom luta mig tillbaks till att, och sen så har jag ju bara hittat en, jag har en, jag brukar kalla det en klädsamt korpulent kropp liksom. Jag kommer aldrig bli pinsmal. Det är liksom inte min kropp. Det spelar ingen roll. När jag var så där som sjukast, vägde 47-48 kilo. Alltså, det var liksom, inte ens då så liksom, så kunde jag bara säga, nej men det, jag var inte pinsmal. Jag tyckte inte att det var jag. Så där ska inte jag se ut. Jag ska ha lite kinder. Jag ska vara sprudlande glad, klädsam, korpulent tjej. Så länge jag mår bra. Det är liksom det som är nummer ett. Så länge min kropp mår bra och ger mig härliga endorfiner och härlig känsla, så får det vara liksom nummer ett. Så att, ja, det har jag i alla fall landat i.
Om du skulle få säga en sak du älskar mest med din kropp just nu, vad skulle du säga då?
Oj, vad svårt. Jag tänkte på det faktiskt. Det här är en jättekonstig kroppsdel. Men apropå läka bra och vara dedikerad. Jag opererade i korsbandet då för drygt ett år sedan. Och var väldigt målmedveten om att jag skulle kunna hoppa och dansa på scen. Och igår när jag sjöng på sista låten så ställde jag mig på knä. Och sen böjde mig liksom så att knäna kan slå. För alla som opererar korsbandet så förstår man att det är liksom en lång process dit. För att det gör ganska ont, för det tar emot. Jag har ju fått nya ben som de har tagit från baksidan av låret och satt dit. Så att det är liksom, just att kunna ställa sig på knä och sen ramla bakåt och låta benet. Att jag kunde göra det och jag kändes naturligt. Så det är så konstiga grejer, men alltså det är det bästa med att bli äldre. Alltså. Att man kan vara glad över att kroppen läker. Kroppen mår bra.
Ja, visst.
Jag kan gå ut och gå. Jag kan, ja men du vet, sådana saker. Så att det är ju små grejer. Sen är det så här, ja visst. Jag kanske borde träna lite mer. Absolut, det borde jag göra. Och det ska jag ta tag i nu. Men jag är liksom, jag är nöjd med min kropp. Ja. För den läker och mår bra liksom.
Du är en kvinna i dina bästa.
Ja, men precis. Det är så.
Som ett årgångsvin. Det är bara bättre och bättre.
Ja, visst. Ja, men faktiskt på ett sätt så kan jag tycka att det är för att det är så sjukt, för att det här är lite ytligt kanske. Men nej, det kanske inte är. För jag tycker det handlar om någon typ av att älska sig själv liksom. Och jag tränar så mycket på det. För jag har haft så mycket självförakt genom åren. Jag har jättebra självförtroende. Jag skulle kunna bestiga Mount Everest imorgon om jag bara bestämde för det. Jag vet det. Men min självkänsla kan ibland suga. Men att bli äldre är ju faktiskt bra på så många sätt. Och jag tycker faktiskt inte att jag har varit snyggare än vad jag är nu. Jag tycker att man får säga så. Jag tycker jag älskar att vara kvinna. Det är liksom, man hittar en annan trygghet i det liksom. Så att jag, ja. Nu har jag sagt det också.
Verkligen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag tänkte på, och vi skulle kunna hoppa in på den grejen faktiskt emellan. Ah? För du har ju varit med om nog den annorlundaste, brutalaste, märkligaste, konstigaste stalker-grej som jag någonsin hört talas om. När man hör om en grej så bara, okej, okay, men det här var på en sån annan nivå att jag tror det kan inte vara sant när jag hörde det. Mm. Kan inte du berätta om den grejen?
Jo, absolut. Det började egentligen med, jag spelade väldigt mycket i Tyskland förut och hade en liksom växande karriär där. Det var ju nästan större än i Sverige då. Så att då var det en tjej som började skriva till mig, och jag är också väldigt godtrogen och lite naiv. Och då började hon skriva till mig och berättade om sin cancer. Eller jag fick det faktiskt vidarebefordrat från skivbolaget då. Så att hon berättade om sin cancer och jag svarade, för jag ville peppa henne. Och så, hon hade fått cancer, hon var i 18-årsåldern kanske. Så nu åkte jag till Tyskland, så ville jag vara snäll. Så jag bjöd in henne och hennes pappa på spelningen. Och de fick komma in backstage och vi hängde en timme liksom. De fick verkligen sitta med i logen och så, och hänga med oss där. Och jag märkte ingenting konstigt. Hon var ganska på, men hon hade liksom en skelett över huvudet. Jag fick inte känslan av, möjligtvis att det kom lite tunt hår ut under, men en skelett. Och hennes pappa verkade väl, ja, lite speciell, men inte så att man reagerade på det liksom. Så fortsatte vi, när jag kom hem till Sverige så fortsatte vi skriva lite till varann och de började uppdatera mig om läget och lite, hon fick komma in mer, någon mer gång backstage, eller vi träffades någon gång när vi var i Tyskland så här lite snabbt. Och jag kände verkligen med den här tjejen, hon var ung och väldigt ledsen över att hon hade cancer och sen så började liksom. Jag får indikationer på att de mejlade och sa att läget hade blivit mycket värre. Hon var sjuk. Och sen efter ett tag så började bara pappan mejla till mig. Hon är så sjuk nu. Hon hoppar ut och in ur medvetslöshet. Eller koma. Jag vet inte exakt hur han formulerade det. Men jag började känna att det var jättetufft att läsa. Han skickade bilder när hon låg då med dropp och i någon typ av sjukhussäng. Och det var i alla fall slangar då som hängde på något vis. Jag tror att hon hade rakat hår. Eller inget hår längre då. Så jag skulle ner och göra promotion i Tyskland. Så att jag tänkte jag stanna till utanför sjukhuset i Berlin. Och så åker jag hälsa på henne. Jag måste ju göra det. Och jag har alltid varit väldigt självgående. Och inte haft så mycket folk med mig och sådär. Utan jag har alltid varit väldigt mycket så här, min egen chef, 100%. Så att jag åkte ner själv. Var på väg ner till Tyskland och hade bokat om mina biljetter och så. Och då skrev mitt skivbolag, svenska skivbolag, bara, vi har börjat undersöka det här, för vi märker att mejlen säger sig varann hela tiden nu från pappan. Och det är ingen logik i det här. Vi har börjat kolla upp det. Hon ligger inte ens på sjukhuset. Utan då hade det kommit fram, när vi började kolla på de här bilderna, det var ju ingen sjukhussäng. Och slangarna, det var, såg inte ut som en typisk liksom, sjukhusslangar, utan det kändes mer som att det var någon typ av hemmafix, så att säga. Och när vi började undersöka mer och mer och så vidare, så var ju allting påhittat. De hade då tänkt att jag skulle komma dit. Och jag vet ju fortfarande inte vad de hade tänkt göra med mig när jag kom där och besökte henne. Liksom, jag får ju såklart jätteläskiga tankar, vad de hade tänkt. Jag har ingen aning om de skulle liksom rövat bort mig eller om de bara skulle liksom surprise, jag var inte sjuk. Det är jättekonstigt.
Ja, det är så störd stora story här. Alltså, det är helt otroligt. Ja.
Nej, men det var ju också till och med så att vi liksom nystade i det ännu mer och fick veta att hon hade liksom rakat och allting var påhittat från första början.
Hon har rakat av håret. Ja. Alltså, det är helt otroligt. Ja. Aldrig talat som någon.
Ja, jag var ju verkligen på väg. Det var som dagen innan jag skulle åka som...
Men hade de velat att du skulle komma till sjukhuset?
Ja, det var deras förslag att jag skulle komma. Och jag är så snäll. Grejen att det här är så sorglig historia. För att det gör att jag måste vara lite mer försiktig gentemot de som är sjuka på riktigt. Mm. Och som faktiskt har goda intentioner. Och det, jag gillar att vara naiv. Jag gillar att vara godtrogen. För jag vill ha grundtron att alla människor är goda människor. Jag måste ha den grundfilosofin. Jag vill inte bli... misstänksam. Så att det känns väldigt sorgligt att det enda det ledde till är att jag inte liksom vågar ha lika mycket kontakt alltid med fans och är mer på min vakt. Så att det så vi bara mejlade och sa att jag kommer inte komma och att vi har förstått att ni och då tror att de inte skrev något mer då faktiskt. Eller fick vi ett sista mejl kanske? Ja. Nej, det är så sjukt. Det är så sjukt. Och jag trodde liksom inte att människor kunde komma på något liknande. Men det, hon ville så gärna vara min vän, tror jag.
Ja, det är helt, helt otroligt bara. Man fattar inte att det är sant.
Nej. Ja, så det är tragiskt på många sätt. Och så börjar man ju tänka då, ja men vad får de? Vad har de varit med om? Alltså om man tänker på det här liksom så här... Jag vill inte döma någon för evigt. Liksom, jag är väldigt chockad över den här historien och så vidare. Men varför agerar de som de har gjort? Hur är hennes pappa mot henne? För det var ju, det var ett hopkok mellan henne och pappan. Liksom. Jättekonstigt.
Jag tänkte att vi ska lyssna på ett litet klipp ur en av dina låtar. Och det är då instruktionsboken.
Ja.
Och sen så har jag en liten fråga på den här texten då.
Men ingenting har ännu fått mig att bli hel.
Fantastisk, älskar den.
Tack.
Och min fråga då, det är ju så här instruktionsboken. Och det handlar ju verkligen om att man är så här lost i livet. Mm. Och att hur ska man hitta hem när man känner sig väldigt lost? Har du lärt dig det eller tänkt ut någonting på det? För det är, alla människor känner ju det från och till lite hela tiden.
Jag har nog kommit fram till att det kommer nog vara en resa. En evig resa. Den kommer nog förmodligen fortsätta för mig ända tills jag tar mitt sista andetag på ett sätt. Jag letar ju på massa olika ställen där i låten. Och trodde, som jag sa, jag trodde jag skulle bli lycklig av att gå i fancy klänningar på röda mattan och dricka med kändisarna. Kom fram till att det gjorde mig fan inte nå lyckligare överhuvudtaget. Alltså... Det enda som hände var att jag började känna mig otillräcklig, började jämföra mig, trodde att jag behövde ha en dyr livsstil som inte alls är förankrat med den arbetarklass som jag kom ifrån. Så jag lärde mig väldigt mycket att okej, det var inte rätt ställe att leta på. Så jag har letat på så otroligt många ställen. Och jag kanske aldrig kommer riktigt hitta hem. Jag vet inte. Jag hoppas det. Men jag tror också, precis som att det är liksom man kommer nog behöva kämpa för det från och till under hela livet, för det är ingenting som är konstant eftersom vi är komplexa hjärnor, det händer saker i livet, man blir sjuk, man förlorar någon, och alla de här sakerna stökar till hela tiden som gör att man måste ha bara en stark liksom grundtrygghet, så tror jag att man hittar tillbaks till det där på något vis. Men jag tror som sagt, det kommer nog flacka och jag kommer göra massa misstag längs vägen hela mitt liv. Så är det nog.
Jag tänkte att vi går in på en till låt som väldigt många också har skrivit att de älskar. Och det är ju Utan dig.
Ah.
Och det är många som har skrivit också så här att du måste tacka henne så himla mycket för den. Den har gett mig så otroligt mycket kraft och allt sånt där. Så det är så
vad glad jag blir. Vad glad jag blir.
Så vi kan lyssna på refrängen här.
Helt underbart i all
Alltså den är så bra. Man får så mycket power i den. Man blir så här. Man vill bara få stå på en klippa och bara så här, så här, allt är möjligt.
Jag vet.
Fuck it.
Alltså det var så sjukt. Jag blir så glad över att du känner just det där, för att jag, det här apropå att det blev lite stressigt i början på sommaren precis innan det. Vi skrev den här låten typ 4-5 dagar innan albumet hade deadline. Den bara kom. Den bara kom och vi bara okej, vi har typ ingen tid på oss, för det brukar ju ta några veckor att prodda en låt och skriva färdigt kanske, och så här, man vill tweaka texten, sen ska det mastras eller mixas, mastras, det är en lång process. Och vi bara, vi måste följa den här känslan, så vi bara jobbar dygnet runt för att liksom bli klar med den här, och den här mastras precis samma dag som det skulle in. Och du vet, för jag blev så himla liksom, det handlar ju, många hör av sig och jag vill att alla ska ha sin egen tolkning av den här låten, men personligen så kan jag känna att jag liksom, den här personen, den här dig för mig är liksom den här lilla typ djävulen på axeln som jag har, som säger ibland att jag inte duger, som säger att jag inte kommer klara det, som alltid trycker ner, ja men det där, eller ångesten, allt det här vi har pratat om liksom, och man bara, du vet, och ibland är dagarna perfekta, du vet, man är stark, jag kan typ gå, jag kan bestiga Mount Everest, jag kan liksom bara sväva. Och det är den där känslan som jag ville bara fånga en låt. Och jag har liksom tänkt att jag någon gång, jag har alltid velat skriva en sån här låt, men jag liksom inte kunnat, vi har inte kunnat fått ut det i, på det här sättet. Så jag känner liksom, jag var så glad när den skrevs. Så jag gillar faktiskt, om man får säga det om sin egen musik, så blir jag extremt glad och upplyft själv av den. Så att jag blir glad att folk känner likadant. Jag hoppas att den kan bära många. Bära många till jobbet, hem från skolan, var det än är, när det är tufft, alltså upp på morgonen, alltså få hitta den där styrkan i vardagen bara.
Ja, jag har lagt in den på min lista under så här, lite så här träningspower-låtar.
Ja.
Så man sätter på den och får bara så mycket härlig positiv energi och bara så här, känner så här, men nu är jag redo för livet.
Ja. Ja, men vad glad jag blir. Jag blir jätteglad. Det är precis det som också driver mig, för jag liksom börjar fokusera ännu mer och mer på att skriva om de här små öarna i livet. Ångesten versus det fantastiska som händer när man släpper den. Alltså det är ju, fast jag skriver på så otroligt många, jag försöker hitta nya sätt liksom att ta in livet i mina texter. Jag har verkligen sett att det tweakat, och när man då får från dig att du får så här styrka, det är det som är min belöning. Mycket mer än det här vi pratade om tidigare, att det ska vara på listor och etta, två. Det är liksom, jag vill bara att så många som möjligt ska hitta styrka i min musik. Det är mitt mission liksom. För jag får det själv av att skriva det liksom. Ja.
Mm. Och vi måste ju också prata om ditt nya album som kommer ut nu, och också Tidsmaskinen.
Ja.
Som också är ute nu. Vi gör så här, vi kan lyssna på ett klipp här, så kan du förklara sen.
Ja.
Ah.
fantastisk låt.
Tack. Ja, men det här är också... Det här kanske, om man skulle kunna textmässigt faktiskt, är en av de få låtar på albumet som har en liten annan twist textmässigt. Egentligen, jag ska inte djupdyka för mycket i det, mer än att jag hade en sån otroligt stark mardröm. Och du vet, som det bara är ibland, du vet, man vaknar och gråter och kallsvettas och bara så här, och visste inte hur jag skulle komma tillbaka till liksom kunna lägga mig ner och somna igen. Och jag alltid så här, jag bara, det kom en text. Det kom en text, jättekonstigt. Och det kom en låt direkt när jag la ner huvudet på kudden. Och alltid om jag är så här lite trött och yrvaken mitt i natten, så måste jag spela in en liten sån här röst inspelning, för annars är låten borta på morgonen efter. Det är så här, det slår aldrig fel, den är borta. Man kan inte tro att den finns kvar i huvudet. Men den här gången så valde jag bara att skriva ner de två första raderna. För det var, utspelade sig från den här mardrömmen. Och jag somnade om på en gång. Och sen när jag vaknade på morgonen så bara, shit, skrev inte jag en låt i natt? Vände mig. Och så såg jag bara de där textraderna. Jag bara, jag kommer ju inte komma ihåg hur melodin var. Men så gick jag bara ner till mitt jätteostämda piano och bara satte mig, och så kom hela låten. Den var liksom färdigskriven i drömmen.
Wow.
Och det utspelar sig egentligen med kärleken i mitt liv egentligen. Men allt som händer där i drömmen liksom. Ja. Så den är stark. Den här är ju peppig på ett helt annat sätt. Den skiljer sig lite mer både instrumentalt. Den här spelades också in typ 2 veckor innan albumet blev klart. Så vi bara satt och spelade i studion fyrhändigt. Det är lite taffligare. Det är lite så här, ja, men du vet, den får verkligen ha mer en live-känsla. Alltså väldigt live-ig känsla. Där och då, feeling. Och man tror att man känner att nerven finns med i rösten. Från den här mardrömmen liksom. Ja. Jag är väldigt glad att den blev till. Den får öppna hela albumet och ge en viss stämning.
Vad kan man förvänta sig av albumet då?
Många låtar har ju man hört redan. Det är ju komplicerade med och starkare utan dig. Förlåt. Många låtar helt enkelt. Och de flesta... har ju varit där ute. Men det är faktiskt 4-5 helt nya låtar på albumet också. Och det är, även om jag skriver dem, ändå det finns alltid liksom en svärta vill jag ha med i mina texter. Så är ju oftast ganska, jag vill ha peppigt. Det ska finnas en pepp. Man ska vilja leva. Man ska vilja liksom gå upp på morgonen. Man ska vilja liksom dansa. Så det är väldigt såhär positiv känsla rakt igenom ändå, trots att det finns det här lite mörkret som jag tror man kan känna vilar där någonstans liksom. Så kort och gott så. Ja. Och det är mycket självrannsakan. Ja. Mycket självrannsakan. Ja.
Ja, men det är det jag älskar med din musik också, att det finns, man kan verkligen lyssna på det, man får en otrolig power i det, men sen så finns det också, du delar ju mer av ditt liv och dina tankar, och man får följa dig på en resa genom allting också.
Ja, jag hoppas det.
Vi går nu in på lite lyssnarfrågor.
Ja.
Och först, har du lärt dig än att ta det lugnt?
Nej, jag är jättedålig på det. Det är också så här att jobb... det har varit lite lugnare tempo nu under corona. Jag kunde ha haft mycket mer tid i studion och vakna med mina tankar, en kopp kaffe och sitta med texter flera timmar på morgonen, vilket jag älskat. Men just den här sommaren har faktiskt varit kaos, så att jag kommer just ur en väldigt så här hektisk, och i och med att jag inte har sovit mer än några timmar per natt under några månader nu, det vore en lögn om jag bara sa ja, allt är fantastiskt, jag har lärt mig hitta balansen. Det skulle vara en lögn, men jag strävar hela tiden mot att lära mig av mina misstag också. Och den här hösten kommer bli så mycket lugnare. Det är så mycket lugnare ska det bli, helt enkelt.
Förstår, ja. Förstår. Lättare sagt än gjort.
Ja, det är lättare sagt än gjort, men det ska gå.
Skulle du kunna berätta om något av dina galnaste, sjukaste minnen som du har genom din karriär på scen?
Oj, alltså jag har varit med om så mycket sjuka grejer. Och så ska man komma på dem också. Men det var så här, det var en sak jag tänkte på ganska nyligen, men det var så här i Frankrike när vi spelade, så var det liksom, för det var så punkigt när vi spelade live förut. Det var verkligen ett partyband. Vi stod med kontrabas och det var bara trumsolon och det var så här röj. Så att när man kom till Frankrike, då var det liksom, det var nästan punkscen liksom. Det var nästan punkare som kom. Så alla stod liksom och bara hoppade så här. Men sen var det några som verkligen fick för sig att de bara skulle springa upp på scen. Och det var ganska, det var liksom inte så jättehög scen, kanske en meter, så de kunde hoppa upp, och inga vakter. Så de sprang upp på scenen och bara stormade scenen, började spela på kontrabasen, värd ganska mycket pengar och lite nervös. Så det blev utbröt slagsmål på scen mellan mig, mina bandmedlemmar och publiken. Så det var liksom bara slagsmål på scenen, det blev, för de respekterade liksom inte. Och vi var tvungna att försvara oss liksom, för de var... Det här var inga människor som... De var där absolut för musiken. Men det kändes som att de var där 50% som bråkstakar. Liksom. Så det var... Det blev ett
litet... Det låter ju perfekt att slåss mot.
Ja, jo, jag vet. Men vi fick faktiskt av dem från scenen sen. Och det kunde väl liksom... Vi kunde göra klart gigget i alla fall. Och sen så... Alltså, det är så roligt också för att... Jag älskar när folk... Alltså när det är så stökigt så att det finns inga regler på. Och det var mycket så i början. Sen var det mycket mer, ju större akten blev så blev det mycket mer stängsel, vakter, högre biljettpriser. Jag kan också sakna den tiden när det var så stökigt liksom. Jag tror vi i bandet, de hade liksom, man fick absolut inte dricka mer än 10 öl innan gig. Det var liksom, alltså det var på den nivån liksom, det var det vi levde efter. Så det var ju så här, alltså jag var i Berlin, då var det inga bråkstakar, men det var sjukt stökigt på gigget. Och det var bara så här, alla stod på scen, det slutade med att jag stod ute i publiken och publiken stod och bankade och körde så här pianosolo mitt under gigget. Så det var liksom, då var det ju en väldigt vänskaplig stämning, så då funkade det liksom. Det var bara så här, folk stannade uppe på scenen och drack upp våran öl och, ja, men det var så här. Och sen så slutade vi, jag har en bild på det. Jag tror att i alla fall trummisen hade en bild på det i sin gamla, vad var det? Det var ingen 33-10 då, det var lite senare, men, ja, men då fanns, nej, 33-10 då kunde man inte ta bilder, men det var mycket senare, men och då fortsatte liksom efterfesten i logen och jag skulle liksom ställa mig på ett bord. Det var alltså, det var kanske 10 stycken eller 20 kanske vinflaskor, öl, all catering, mat och allting. Jag skulle bara ställa mig där och bara, jag älskar livet, du vet, så här. Och då bara rasade hela bordet ihop. Så det var så här rött,
wow.
Och mat över hela golvet och då bara så här, festen fortsatte.
Alltså fan vad jag hade velat vara ett band. Alltså det här är drömmen. Det här är ju liksom kaoslivet, drömmen när man bara så här. Och sen bara vaknar man upp dagen efter med jävla ketchupflaska på huvudet.
Ja,
och man,
ja,
bara,
ja.
3 öl och sen ligger man bredvid en katt, en hund och en giraff och sen de 2 snubbar liksom. Man bara, vad fan var det som hände?
Ja.
Men man bara, oh wow, vad jag älskar livet. Nu går vi till McDonalds. Ja. Nu drar vi till McDonalds och käkar en Big Mac.
Man gör allting som man inte ska liksom. Men det var mycket sånt i början och jag kan verkligen så här, sakna den stökiga tiden liksom. Det var också så här, när vi var i Barcelona och spelade så var det liksom vi var en liten akt då och de hade satt in oss på det absolut sunkigaste hotellet i hela Barcelona. Det gick en liten sån här häst liksom cirkus vad säger jag? Du vet, vad heter det? Karusell hela natten utanför, du vet, någon sån där grej. Och sen var det mögel i hela rummet. Alltså, och det var läppstift på lakanen som jag la mig i. Och sen skulle man gå ut och kissa i den gemensamma. Det fanns en toalett med översvämning i duschen som man skulle dela med typ alla andra 100 personer. Och då var det rysk maffia liksom där. Så liksom, när jag skulle gå på toa då var det så här, kom det typ så här, 3 alltså ryska män med så här, gaddningar i hela ansiktet och bara så här, jag sa någonting så här, jag bara backade, ni får använda toan för mig typ liksom. Jag vågade inte mucka med dem på något vis. Och sen var det så sjukt för att bokarna sa så här, ja tyvärr fanns det ingen budget för någon bättre rum än så här, utan det var liksom det bästa vi kunde hitta för er. Så vi bara så här, alltså det var ju typ så man bodde då. Det var ju sunk, alltså. Alltså det var ju verkligen så här gamla lakan som de som bodde där innan hade sovit i. Och det var så mycket, alltså så mycket svartmögel i taket. Det var sjukt. Men sen så bara strosade vi morgonen efter ner för Barcelonas, liksom, vad heter den här, Rambla. Och då kommer boken ut från femstjärnigt hotell med marmortrapp. Och när de ser oss, alltså... De skämdes så mycket. För då hade ju de tagit hela budgeten till sig och sina flickvänner som bodde där på femstjärnigt. Och vi hade liksom, alltså, det var så mycket sånt. Men alltså, jag minns allt det här med bara glädje, även om det ibland kunde vara så här lite tufft.
Och resa. Vad heter låten som du skrev efter det? Fuck you, bitch.
Ja, men typ... I'm so poor, won't you lend me some money? Vet jag att jag hade en låt. Nej, men... men det...
Och den här storyn bara var ju också stor. När du skulle... När det inte fanns någon toalett och du skulle gå på den allmänna toaletten på ett kasino.
Ja, men gud. Så jag bara glömmer av saker. Och sen så är det så härligt att bli påmind. Ja, men det var helt sjukt. Det var faktiskt ändå lite så här. Det var ändå så typ 2009. Så det hade liksom gått något år in i karriären. Jo, men då var vi och spelade i Schweiz och på en festival. Och sen sa bokarna, de satte oss i en vinkällare. Alltså det var de finaste vinerna man någonsin kunde tänka sig. Och det första de säger, ni får absolut inte ta någonting av vinet. Alltså hon satte i fel band, i fel loge. Hur som helst, det var så att 10 minuter till gig, kanske en kvart. Och det fanns ingen toalett i anslutning, så jag var tvungen att gå in på det kasinot som låg bredvid. Det var en källare. Så jag gick in på toaletten typ samtidigt som kasinot öppnade. Och där bytte jag då om till ett så här jag hade jättemycket tajta så här, liksom 50-tals, typ 60-tals fodral liksom. Så jag liksom, och sminkade jättemycket svart runt ögonen, jättemycket rött och jättetoperat hår. Det skulle vara allt då på den tiden, det var allt av allt. Så när jag kom ut, då hade liksom en tant satt sig, för de tar ju lite betalt för att städa toaletterna. Och då hade också kasinobesökarna börjat komma. Så att det var att ringla sig en lång kö upp för trappen som var folk som skulle gå på toa. Och då ser hon att jag kommer ut, och hon har inte sett att jag har gått in, för jag har varit där ett litet tag och gjort mig i ordning. Så hon blir helt galen. Hon är helt säker på att jag är prostituerad. Så att hon tar tag i min arm jättehårt. Och bara liksom trycker ner mig in i ett hörn. Och då är precis dörren så att jag ska kunna gå tillbaka till mina bandmedlemmar. Och jag vet ju att det är typ 5 minuter till gig. Då håller hon ner mig och börjar ringa polisen som ska komma och gripa mig.
Oh, wow.
För att jag har ju liksom använt, jag är prostituerad och använt deras toaletter utan... Och jag hade inga pengar på mig heller. Det var ju så, jag hade bara gått iväg med mitt smink och min klänning. Så att liksom, jag satt där och grät i hörnet, för jag fick ju panik. Det var också så här... Och alla som stod där i kön satt och tittade på mig, och jag kände mig liksom så här otroligt, ja, känsla. Jag vet inte hur man ska förklara känslan, men det var liksom bara surrealistiskt. Tack och lov, efter typ 5-10 minuter, då kommer festivalgeneralen och bara ska låna toaletten. Och ser att jag sitter fasthållen av den här väldigt barska tanten och gråter. Och han bara, men det är ju Miss Li, du ska vara på scenen nu, jag får inte gå, säger jag då liksom så här. Och så, men då liksom fritar han mig där precis samtidigt, förlåt. Jag har tuggummi i munnen, jag pratar alltid med tuggummi i munnen, jag vet inte varför. Ja, precis när de ska liksom gripa mig. Så han räddar mig i sista sekund, springer tillbaka till bandet med liksom tårar som har runnit hela vägen. De bara, vad har hänt? Vad har det varit? Så här, vi berättar sen, vi måste upp på scen. Så var det bara upp på scen och köra. Ja. Men det är sådana grejer jämt som händer. Men som sagt, jag älskade hur stökigt det var på den tiden. Vi hade liksom inget turnéledare eller sånt heller, utan man styrde verkligen med allting själv. Och då blev det ju kaos. Ja.
Hur mycket stygn har du på kroppen sen alla dina hoppande och ramna i älvar har du också gjort?
Ja,
och hoppa på bord och stått på piano och rysk vodka och allt möjligt. Har du några stygn på kroppen?
Jag har 12 stygn på överläppen här ner, som uppe från näsan och ner hit. Plasttänder i fronten. jag har tänkt att jag ska byta ut dem till någonting som ser lite rakare ut faktiskt. För att jag är lite såhär... men de är för snea. Så att jag måste ha... Typ,
plasttänderna är snea?
Min grundtandrad var också för snea. Så jag måste egentligen gå med räls. typ 2 år eller typ en sån här sken eller någonting.
Har du slagit ut alla tänder?
Nej, jag har slagit ut de 2 i front, så de är plast. Men de har försökt sätta dem i den riktningen som mina originaltänder, och de var ganska sneda, så jag bara, men snälla, kan ni inte sätta dem lite rakare? Jag bara, nej, det går inte. Vi måste följa liksom anatomin. Men sen har jag opererat knä, korsbandet. Så då har de ju öppnat upp här, så jag vet inte hur många stygn det var. Det glömde jag fråga faktiskt. Men så har de ju tagit ett ben från baksidan av låret, satt dit. Sen har jag ju tömt mina knän, och de läkte aldrig så bra. Så där är fortfarande blåmärken. Liksom, det var så roligt, jag skulle gå och stänga. Jag fick så här remiss för att jag skulle gå och stänga de här blåmärkena. Och liksom, för att det blödde där lite hela tiden. Då gör man med laser. Och så bara, ja, vi skulle ju kunna fixa till knäna med lite silikon. Och jag bara, alltså gud vad pinsamt om jag var liksom den här kändisen med silikon i knäna.
I knäna.
Så att jag avbröt den behandlingen.
Snacka om alla intervjuer och allting så här. De bara, ja.
Har du silikon? Ja, men hon har ju fixat lite.
Hon är på sån annan nivå.
Ja.
Alltså hon har liksom gjort allt.
Hon har skurit
upp hela ansiktet, silikon i knäna. Alltså inte bara så här brösten,
nej.
Rumpan, magen, fettsugningar, allt. Det är liksom, nu är det på knänivå.
Det är på knänivå.
De ska vara perfekta knän.
Det är så roligt, för mina knän ser verkligen ut som alltså 2 stycken världskrig i sig. Alltså, de är riktigt förstörda, mina knän. Ja, men sen vet jag inte hur mycket mer jag har. Men jag har mycket ärr, men jag har ingen mer stygn. Ja.
Du har livserfarenhet, det är det du har.
Ja, man samlar på sig.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Ja, jag tänkte gå in på de 3 sista frågan nu. Första frågan är då, har du något citat eller mantra som du lever efter?
Jag försöker inte ha det, men ändå har jag det. Jag har världens töntigaste tatueringar, men jag är ändå väldigt glad för dem. Och jag glömmer att titta på dem ibland. Men när jag hade ramlat ner från Skellefteå flotten och kravlade mig upp och fortsatte gigget. Jag vet inte om du har sett det klippet, men det har du säkert. Då fick jag en förfrågan från tatuerare som bara, vill du tatuera dig? Du får göra typ vad du vill. Då klockan var 1 på natten, vi bara gick från efterfesten. Jag bara, kom inte på något bättre. Men jag har precis ramlat från flotten, så ta det lugnt. Kanske var schysst. Så det får vara mitt motto. Alltså jag ska försöka titta på den. Dels när jag börjar få lite så hyperventilera för att det är stressigt. Men också när jag får för mig att göra dumma saker. Då tittar jag på den. Vilket är alldeles för ofta.
Men så, du kanske ska göra den lite större än den.
Ja, den borde vara på näthinnorna.
Det verkar som att du inte...
det
verkar som att det inte funkar så bra.
Det har hänt ganska många grejer efter det också. För korsbandet gick ju också av på ett gig. Efter den där liksom. Så att, ja. Men sen har jag också, fast den här blev lite tokig. Ibland så överdramatiserar jag lite mycket. Bara gör saker större än vad de faktiskt är. Och tycker att, ja, men jag vet inte. Jag skulle skriva, det kunde varit värre. Alltså det kunde varit värre. Men sen så började jag diskutera med tatueraren om vi inte ska skriva lite slang. Så det blev, det kunde varit värre. Alltså det är. Men sen när jag kom hem, då bara så här, det kunde varit värre. Ja, det är lite Stockholms, men det blir ju som att de kunde varit värre. Så syftet med den här tatueringen var egentligen... Men då tyckte min skivbolagschef att... Men du får tänka så, när du går efter ett riktigt sugigt gig, när publiken har varit superdålig, då kan du tänka, de kunde ha varit värre. Så det hade kunnat varit värre. Ja, så tatueringen fick en konstig innebörd. Men jag kanske slänger i ett litet T därefter. Så att jag har dem då. Det får vara mina, ta det lugnt framför allt. Men jag glömmer att tänka på det.
Absolut. Hur ser framtiden ut för dig nu?
Ja, men nu släpps ju albumet, som jag är väldigt stolt över, måste jag ändå säga. Vi har jobbat hårt med det. Och sen så ska jag försöka, eller jag ska inte säga ordet försöka. Jag ska vara ledig i oktober. Jag ska vara ledig i oktober. Nu säger jag det som ett mantra. För att jag är väldigt så här, så kommer in något kul så bara, ja, men det måste jag göra, så kommer in något kul. Ja, men det är så helt plötsligt, jag är inte ledig. Men jag vill ha månaden i oktober. Om det inte är för mycket smittspridning så kanske jag tar tåget ner till Berlin. Vi precis började gå tåg direkt till Berlin. Fantastiskt för mig som försöker hålla nere på flygandet så i största möjliga mån. Skitkul, dricka lite, äta gott. Sen vill jag bara mysa med mina hundar. Typ. Det är det jag ska göra. Försöka få in lite rutiner.
Det var helt fantastiskt att ha dig med. Och jag tycker det har varit jättekul att prata med dig.
Ja, men det är
samma. Jag har fått jättemycket härlig energi av det. Och bara, ja, svinhärligt bara. Jag hade så önskat att jag hade fått vara med i ett band.
Ja, men du får vara med någon gång. Vi får åka ner till Spanien och spela.
Ja, verkligen. Men det är så... ja. Liten så här hemlig dröm. Jag hade velat få med ett pojkband när jag var yngre.
Ja.
Men det var nog bara för att jag inte visste bättre, tror jag. Nej. Backstreet Boys eller sånt, ja, där.
Men det är väl inte för sent heller, tänker jag.
Nej, det är det verkligen inte. Men det här låter ju som nästa nivå. Det här är så mycket roligare än att vara med ett pojkband.
Ja, jo, men det kanske det är.
Men du, det har varit jättekul att ha dig med. Stort, stort tack. Om det är så att man vill följa dig så finns du på Instagram. Mm. Om man vill se mer hur ditt liv och dina planer och allting. Annars får man lyssna in ditt nya album och nya låten Tidsmaskin.
Ja.
Och allt annat. Och slänga in också Utan dig på sin pepplista.
Ja, det tycker jag. Verkligen. Ja.
Det måste man göra. Stort, stort tack, ja, men... att du var med. Linda Miss Li Karlsson.
Tusen tack för att jag fick vara med. Så trevligt. Framgangsbotten with Alexander Perleros.
Ett himla härligt avsnitt med Miss Liva. Alltså, jag blev så här... Alltså jag blev typ kär i henne. Helt magiskt. Alltså vilken underbar, grym person. Man hade ju bara velat hoppa in i hennes liv och hänga med henne på de här verkligen så här, de här känslomässiga bara danserna på bordet och bara leva livet. Och bara, är det helt underbart. Jag bara flög in i hennes värld under den här intervjun. Men nästa intervju, det är också en jättegrym person, nämligen Anders Hansen, hjärnforskare. Och vi pratar om hans senaste bok Depphjärnan, varför vi mår så dåligt som vi gör och mår vi sämre än någonsin. Vi går in på ångest och panik, depression, ensamhet, lyckofällan, massa annat. Lyssna in nästa avsnitt med Anders Hansen. Det är ett succéavsnitt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.